Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idag när vi spelar in så är det ju Alla hjärtans dag. Jag har ju haft den stora oturen att gå med en Twilfit-påse på stan idag.
Ja.
Mm. Vet du vad det innebär?
Jag är trögtänkt. Dokumenterat trögtänkt, men där kopplade jag.
Att jag valde idag att bära en påse från en underklädesbutik och inte förstod att det kommer innebära blickar, sneda leenden. Som att jag går runt med en skylt i pannan.
Ja, det var lite generande.
Mm. Vad står det på skylten då?
Ikväll ska vi inte titta på tv.
Jo, det kommer vi nog göra.
Sen.
Förstår du hur många kön som vibrerar i världen idag?
Nu är vi där igen.
Varför är det mitt största mål att göra dig generad varje vecka?
Ja, du lyckas ju. Mm. Vad är det du vill ha sagt?
Men för varje vibrerande kön så finns det ju också ett bävande kön.
Det här är din båt, du får ro den i hamn.
Det här är underbart. Alltså av förväntningarna och pressen.
Ja, jag har nog växt ifrån förväntningar och press.
Vad innebär Alla hjärtans dag i ert hushåll?
Det innebär ju presenter, men vi har ju haft en liten debatt hemma kring om barn ska ha Alla hjärtans dag-present. Mm. Min sambo är av åsikten att barn ska ha Alla hjärtans dag-present. Mm. Men det är ju för att hon tycker så otroligt mycket om att ge bort presenter.
Mm.
Jag tycker inte att barn ska ha Alla hjärtans dag-present. Jag tycker att det är opassande. Alltså att det är nästan är lite pederast på något sätt att ge present till barn på Alla hjärtans dag just.
Men en present, är det en nallebjörn? Vad kan det vara till just barn?
Det är det här som är det svåra, att våra barn vill ju inte ha några presenter från den riktiga världen längre. De vill inte ha analoga presenter, utan de vill ju ha spel och skins in i spel. Är du bekant med det här universumet?
Tyvärr, ja. Jag spelar ju en del. Men tragiskt ändå.
Ja, det är ju lite tråkigt att ge bort sånt. För då ger man liksom bort ett löfte om att de får köpa ett skin till kvällen.
Mm.
Det är inte samma sak som att ge nalle.
Men på tal om att vilja ge bort presenter, det här hänger ihop med kärleksspråk.
Ja, jag antar att du är på väg någonstans fortfarande.
Kärleksspråken, det etablerades ju samtidigt som anknytningsteorier kommit ganska mycket kring det här. Förstå sin partner genom att förstå sig själv mer. Och jag kan tänka mig att ditt kärleksspråk är nog tid tillsammans och tjänster.
Ja.
Tömmer soppåsen.
Ja, det gör jag alltid ändå. Det är jag som skötte markservicen, så att säga. Nej, det handlar nog mer om att jag gick upp extra tidigt idag och bakade ett bröd som jag satte kring midnatt igår.
Ja.
Vilket man är helt normalt att göra på helgerna, men på en veckodag så tycker jag att det är det lilla extra.
Mm.
Men det är möjligt att ribban är för låg.
Men tid tillsammans och tjänster, det tycker jag att då prickar in dig.
Ja, att man då väcker hela familjen lite tidigare också. För att man ska ha lite tid tillsammans.
Väldigt mysigt.
På morgonen, det har man ju normalt inte på morgonen när man har skolbarn.
Jag har ju tyvärr alla fem kärleksspråk.
Ja, okej, utveckla.
Men som tur är så har jag en man som inte har något problem med att jag älskar honom. Så det är toppen.
Vad är de fem kärleksspråken?
Fysisk beröring, gåvor, tid, tjänster, bekräftande ord.
Ja.
Ja.
Men det känns också som att du gillar dyra presenter.
Och på tal om då kärlekshögtiden, Alla hjärtans dag och liknande, så såg jag, jag blev nästan tagen av en meet cute som uppstod i veckan inför öppen ridå, där nästan alla fem kärleksspråk visades upp.
En meet cute.
Meet cute, det är när två liksom blir kära, de nästan, det uppstår flörtig bus i skärm omedelbart nästan. Och det är uppenbart för alla i rummet.
Jaha, lite som när Lotta Lundgren och Erik Haag gjorde Historieätarna.
Ja, ett antal säsonger var det i det här fallet, eller i det fallet. I
Man
mitt fall.
Ser att kemi finnes.
Ja, jag rådnade nästan av att vara en voyeur som såg på när den här kärleken uppstod. Man bara ville slänga sig i varandras famnar. Jag pratar förstås om Tucker Carlson och Putin.
Are we going to have a serious talk or a show?
Behöver vi förklara vem Tucker Carlson är? Han är ju en sorts journalist, om man vill vara generös, som arbetade för Fox News, men var väl lite för problematisk för Fox News. Så nu driver han, lite uppbaggad av Elon Musk,
yeah,
sin egen show via Twitter, va?
Vem ska vi jämföra med i Sverige då som anser att de egna metoderna i media är mycket bättre på något sätt?
Då måste man ju hitta någon som liksom Tucker Carlson har slagit mynt av någon sorts yttrandefrihetsabsolutism.
Mm.
De gömmer sig ofta bakom den manteln i alla fall. Egentligen är det bara marknadskrafter i rörelse.
Allt måste kunna diskuteras. Man måste kunna prata med alla.
Ja, det här är ju ofta bara människor som har hittat en nisch där det går att tjäna pengar.
Mm.
Ja, som kanske Navid Modiri i Sverige.
Ja, han hade ju till och med en podd på det temat.
Jag har ju också pekat ut statsvetaren Stig Björn Ljunggren som lite nyttig idiot åt Putin.
Okej.
Okay. Men det är möjligen lite orättvist för han blev lite inlurad i det där. Han var ju med i Russia Today för några år sedan. Alltså den här ryska RT. Propagandakanalen, RT. De gjorde ett inslag om Sverige som någon sorts katastrofzon där kvinnor inte kan gå ut utan att bli våldtagna av muslimer.
Mm.
Och då ringde de upp Stigbjörn Ljunggren som ställde upp på en intervju och sa väl lite halka, sliriga grejer. Och sen blev jag ju dessutom då, förklarade han för mig sen, ganska hårt klippt i det där.
Mm.
Men det är mera slarv. Han är inte ute efter nischen så att säga.
Nej.
Där har vi väl mer Navid Modiri eller kanske Lamotten.
Hot Lamott, enligt sig själv. Men Ljunggren, jag älskar ju begreppet nyttig idiot. Vilket ju passar enormt bra här. För redan innan intervjun, när han bara gick ut med att han har gjort den här, alltså västvärldens första intervju med Putin, så blev det tydligt att kritiken haglade ju. Han kommer aldrig kunna förvalta det här. Ställa kritiska frågor, följa upp fakta påståenden. Han kommer aldrig kunna härbärgera tillfället, tyckte folk.
Nej, och de var väl rätt ute i den farhågan.
Du har sett lite.
Jag har sett lite. Tucker Carlson är ju inte en intelligent människa.
Han blir också...
Han är inte heller påläst.
Han blir så lekt med av Putin också. Och sen så sportar han ju den här olyckliga spraytan-blekta tänder-kombinationen som, jag vet inte, det är någon inom Fox News som profiterar enormt på de här två tjänsterna. Det blir som att slå på ett avsnitt av Bianca Ingrossos talkshow. Varannan gäst ser ut som Tucker Carlson i den här intervjun. Och det blir ju en ganska stark kontrast då mot antagligen sjukligt sjuka och bleka Putin. Om det här är ett dejtingprogram, Tucker och Putin-intervjun, då framstår ju Putin som en otroligt charmig, härlig... Alltså det hade kunnat bli något.
Du såg kemi.
Vad heter de här programmen? Jag kan ju inga sådana.
Gift vid första ögonkastet.
Ja, eller första dejten. Då hade ju Putin gjort enormt bra ifrån sig. Han drar fram skärmen i den här intervjun. Och jag tänkte, för att vi ska gå igenom det här, också för lyssnarna att hänga med på, jag ska dra några påståenden om vad som sades och hände under intervjun. Mm. Ska du få säga sant eller falskt?
Jaha, men jag har inte sett intervjun.
Perfekt, då åker vi. Påstående. Det var Tucker Carlson som bombade Nord Stream.
Det låter lite långsökt, så jag säger nej.
Synd, för det hade varit rätt.
Who blew up Nord Stream?
You for sure.
I was busy that day. Nate, do you have... I did not blow up Nord Stream. Thank you, though.
У вас лично, может быть, есть алиби? У вас лично.
You personally may have an alibi.
Liggig stämning.
Jag säger det, jag tycker det är otroligt charmigt. Det vibrerar i byxor åt alla håll. Men hade du sagt thank you om någon sa att du hade smält Nord Stream?
Han blir väl också stressad. Jag känner igen mig själv i Tucker Carlson när jag säger alltid konstiga saker om jag pressas. Eller om någon överraskar mig. Du överraskar ju ofta mig.
Ja, det är kul.
Ställer mig mot väggen med konstiga påståenden. Och då kan ju vad som helst komma ut i munnen.
Otroligt, otroligt bubblig, fnissig stämning tycker jag i den här intervjun. Och här säger han då att det var han och börjar gapskratta Putin. För han har fått nys om att Tucker Carlson en gång sökte till CIA. Men blev nekad.
Jaha.
Ja. Och härskarteknikade honom med detta väldigt tidigt i intervjun. Mycket
roligt. Han är ju själv en gammal specialagent.
Ja, FSB, KGB.
Han blev inte nekad.
Nej, gud nej. Putin vill ju förstås att USA ska sluta skicka då vapen eller pengar till Ukraina för att Ryssland ska kunna vinna mot Ukraina. Och Putins argument för detta är, har ni inget bättre för er?
Ja, det låter sannolikt ändå.
Så sa han.
Don't you have anything better to do?
Du fick en poäng.
Men där använde jag den här gamla utslutningsmetoden. Hade du ställt frågan annars? Så en metod som jag också har tillämpat i frågesportprogrammet Alla mot alla.
Ja,
den funkar inte alltid, kan jag säga.
Nej. Hur har det gått?
Sådär.
Okej. Okay. Men han menar ju då på att USA, då drar han hela Trump-argumentet. Word by word. Och då förstår man att det är ju typ hans talskrivare som skriver Trumps tal. Att deras gräns mot Mexiko är viktigare, migrationsströmmarna. Varför engagerar ni er i något som händer i Europa? Det är bara ett eko av allt som Trump påstår.
Fast Putin vet väl hur den strömningen som är emot USAs engagemang i Ukraina låter. Mm. Och det är den strömningen han vill göda.
Ja, därför tackar jag till Tucker Carlson. Det är ju hans publiks åsikter.
Ja, det är ju den nisch som Tucker Carlson har hittat nu.
Åh, veckans nyttiga idiot. Också återkommande format nu. Okej, nästa påstående från Putin. Europa är bara massa könsförvirrade sodomiter.
Det låter ju helt i linje med saker han har sagt tidigare.
Du är tyvärr inte med. Inte den här intervjun, men han tycker ju det. Det vet vi. Vidare. Elon Musk. Han är smart.
Ja, men det tror jag att Putin tycker. Det finns nog lite kemi där också.
Lite samförstånd, lite vibration. Så här lät det.
I think there's no stopping Elon Musk. He will do as he sees fit. Nevertheless, you need to find some common ground with him. Search for ways to persuade him. I think he's a smart person.
Mardrömsduo, känner jag.
Elon, Putin och Tucker.
Sitting in a tree. Ja, han pratade ju då om det här att det är ju poor things i princip som har hänt. Där Emma Stone, sexiga kvinnokropp, bebos av en barnhjärna, bebishjärna. Det är plotten för den storfilmen.
Det är Tucker.
Ja, här har ju då Elon Musk på riktigt satt in ett chip i hjärnan på någon, Neuralink. och påstår att han har lyckats med den tekniken.
Oj, det här har jag missat.
Det är det som Putin berömmer här.
Han pratar inte om sig själv då, för vi har ju redan tidigare avsnitt slagit fast att han är 12 år gammal.
Ja, exakt. Det är det också.
Mentalt.
Nästa påstående. Om NATO inte slutar så kommer han invadera Polen härnäst.
Nej, det tror jag inte han säger.
Han påstår att det aldrig någonsin kan hända. Men hans löfte är ju
inte... Det tror jag inte riktigt heller på.
Nej, men han säger det. Men det tror man inte heller på, exakt. Det är bogus. Det var Polens fel att Hitler invaderade dem.
Oj, det var knivig. Ja, men jag gissar ja.
Halva intervjun är ju en historieomskrivning. Har du hört om det?
Ja, det är ju det jag har hört om. Det. Att Putin sitter och kör sitt fantasifoster till historieskrivning. Och Tucker är för dum för att kunna ifrågasätta någonting han säger.
Vid något tillfälle säger Tucker bara förvirrat: "How I don't see how this is relevant." Han försöker få stopp för
det. Jag kände att han måste spela kritisk journalistkortet.
Ja, han körde det. Han säger att det är Polens fel att Hitler invaderade för att de inte förhandlade med Hitler. Och det är ett sätt att se på saken som är fel. Påstående näst sista. Hitler lever.
Nej, det sa han väl ändå inte.
Nej, men han var inne på märkliga, märkliga formuleringar om att Hitlers ande eller någonting vilar i en källare under Kreml. Det var svårfattligt. Men där kan han gott vara.
Det finns ju ganska många som har antytt att han är vår tids Hitler. Och det är väl inte helt uppåt väggarna.
Men han påstår ju att han är det största hotet mot nazism i vår tid däremot.
Men det är väl mest på hemmaplan, va? Att han använder det gamla nazistspöket. Alltså det är ju väl hela liksom, medienarrativet hemma i Ryssland. Att de ska stoppa nazismens återuppståndelse i Ukraina.
Exakt, och han drog ju det här igen att han är inte nöjd förrän de har denazifierat Ukraina helt. Har han hört om Tucker Carlsons fanbase? Inte nazister.
De finns där.
Ja, sista påståendet. Tucker bad dem att få sitta i Putins knä efter.
Absolut.
Absolut! Glad alla hjärtans dag.
Såg du den här nyheten om att en SD-politiker har fått lämna politiken?
Mm.
Det här brukade ju vara stora nyheter. Och vi som sorterar oss själva till SD-motståndet brukade ju väl både förfasa oss och gotta oss i det.
Mm. Tills vi insåg att de bara skapade nya allianser som förstärkte den basen. Alternativ för Sverige.
Ja, men det var väl under några år en helt egen humorgenre på Twitter. Att bara vältra sig i dessa ostraserade SD-politikers försök att förklara vad som egentligen hade hänt. Kommer du ihåg det?
Ja, jag har några kanske jag minns. Som att det var en hund som hade twittrat, blev hackad.
Ja, de hade ju alltid en sån otrolig otur. Ambitiösa twittrare kunde ju riffa på det här i 48 timmar ja. Varje gång en SD-politiker hade trampat i klaveret.
Mm.
Det var kapade konton och laptops som hade lämnats obevakade på kaféer och allsköns missförstånd. Det här pågår ju fortfarande. Vi har ju bara tappat intresset för det. Jag antar att det handlar om någon sorts avtrubbning.
Jag tror att vi har tappat tron på att det gör någon skillnad.
Ja, vi märkt väl att det inte gjorde någon skillnad.
Mm. Om skillnad, om något förstärkte
ja,
deras
sympatier.
Det tycks
inte skrämma bort väljare.
Nej, tvärtom.
Vilket är lite kusligt.
Ja.
Men det var ju en kul genre när det begav sig. Och eftersom SD-politiker med jämna mellanrum fortfarande trampar i klaveret så tänkte jag att vi ska kolla lite på veckans fall då. Och se om det fortfarande är roligt.
Okay.
Den här veckan har det då hänt att en SD-politiker i Vänersborg har fått lämna alla sina uppdrag efter en besvärande artikel i lokaltidningen Tettela. Jag tror att det är för detta Trollhättans tidning som har fått ett väldigt märkligt namn.
Mm.
Och jag tycker att vi ska låta SD-politiken vara anonym nu när han faktiskt har lämnat sitt förtroendeuppdrag. Men vi kan väl kalla honom Jimmy.
Det kan vi.
Mest för att han faktiskt heter Jimmy.
Mm.
Och jag tycker att namnet klär honom. Mm. Låt honom vara halv anonym. Det besvärande avslöjandet kring den här SD-politiken, Jimmy i Vänersborg, är då att han har två problematiska tatueringar. Den ena tatueringen är en runa som kallas vägvisaren. Eller vägviser, det är något isländskt tror jag. Och det här är ju en symbol som brukar bäras av högerextremister.
Mm.
Som tror att den är fornordisk, fast den i själva verket är från 1800-talet. Men det är en annan historia. Tatueringen vägvisaren är problematisk. Eftersom den brukar bäras av högerextremister.
Mm.
men inte 100% problematisk, för den kan väl också bäras av helt vanliga shamaner, antar jag.
Runfantaster.
Ja, alltså kristallmän.
Uh-huh. De finns.
Män som gillar att vara nakna i skogen.
Mm.
Eller åtminstone barfota. Mm, hela sommarhalvåret.
Rökbildning, rökpelare, tänker jag finns med.
Män som gillar norrsken och kaffeost och yoga.
Och LSD.
Och att ha sex väldigt länge.
Det ser vi båda obekväma
ut. I overstepped it. jag kan föreställa mig att Roger Pontare mycket väl kan ha tatueringen, vägvisaren tatuerad någonstans på kroppen. Och han är ju verkligen inte högerextremist.
Ja. Sen vill inte jag höra något mer om Roger Pontare i den här kontexten med tantrist.
Nej, vi lämnar honom för alltid. Så jag är rätt säker på att Jimmy i Vänersborg inte hade fått lämna sina politiska uppdrag om det bara hade rört sig om tatueringen, vägvisaren.
Mm.
Det handlar mer om kombinationen då. Och det är nu det blir problematiskt. Han hade också ett namn tatuerat i nacken.
Mm.
Med runor.
Aha.
5 runor. Obegripliga för oss runamatörer förstås. Men tidningen Tettela hade väl då kollat upp vad det egentligen stod i nacken på Jimmy.
Om det fortsätter så här som det gör med SDs framfart, då måste varje redaktion ha en runtolkare.
Som den nya viralgranskaren. Runtolkaren. Kan du gissa vilket namn det var han hade skrivit i nacken?
Adolf.
5 bokstäver. Du gissar Adolf.
Mm.
Det var Adolf.
Du skojar. Du skojar! Ah! Älskar att gissa på saker.
Där såg vi den här på spåret. Energin tändas i dig.
Han har legat och vilat i 4 år.
Mörka på spåret.
Åh, gud, besvettig. Ja, trevligt.
Jimmy hävdar då själv att han inte visste att det står Adolf i hans nacke. Han säger, citat, jag gillar vikingamotiv och vikingamönster. Det har ingenting med nazism att göra.
Nej.
Säger han. Och man får väl anta att han då menar att det aldrig var hans avsikt att det skulle stå just Adolf i nacken.
Jag har inte hört ett ord om det här. Otrolig nyhet.
Ja, du ser glad ut.
Jätte.
Det kanske funkar fortfarande. Att vältra sig i ostraserade SD-politikers förklaringar.
Alltså det här är som någon som åker till Thailand, tatuerar in någonting. Det är ju trovärdigt då att folk har fått något helt annat än det de har beställt eller bett om. Det är det han har råkat ut för.
Vi återkommer till vilka möjligheter det finns. Mm. Men jag tänker att alltså om det fanns en förklaring i stil med att han har en son som heter Adolf.
Ja.
Att han då liksom Zlatan Ibrahimovic har tatuerat in sonens namn. Då hade han väl sagt det, att jag har en son som heter Adolf. Det hade varit hans enda utväg egentligen. Men han tycks då driva linjen att han liksom bara har plockat 5 snygga runor och haft otur med vilket ord de bildar. Och det är ju inte helt omöjligt. Det är ju sedan länge etablerat att SD-politiker har förhöjd otur. Det vet vi ju sedan de senaste 10 åren. Men det känns lite osannolikt redan innan man börjar räkna på det. Och börjar man räkna på det så går det ganska snabbt ut för Jimmys förklaring. Är du bra på sannolikhetsberäkningar, Parisa? Om jag kastar en 6-sidig tärning, vad är sannolikheten att det ska bli en 6-sida?
Alltså jag har ju diskalkyli, så jag får säga bara nej på det här.
Ja, då är det skönt. 1 på 6.
Mm.
Om jag får en 6 och kastar samma tärning en gång till, vad är sannolikheten för 6-2 gånger på rad då?
Låg.
Rent matematiskt så är det då 1/6 gånger 1/6, vilket blir 1/36.
Mm.
Så chansen att du ska få 2 6-or på 2 tärningar är då 1/36.
Okej.
Nu har jag förklarat hur sannolikhetsberäkningen
är. Jag började precis fundera om det är någon tärning han har i nacken också.
Ja, har du fått jatsi på första kastet någon gång?
Nej.
Nej, det är kanske inte så konstigt. För att chansen att rulla fram 5 6-or med 5 tärningar är 1/7776.
Så det är din beräkning av sannolikheten för att råka få just de snygga Adolf-runorna?
Nej, den sannolikheten är lägre.
Mm.
För här har vi en större tärning. Om vi antar att Jimmy i Vänersborg använt sig av den så kallade urgermanska runraden, vilket han rimligen har gjort eftersom den lite modernare futarken inte innehåller bokstaven D, alltså som behövs för att skriva Adolf, så innehåller då den här runraden 24 runor.
Mm.
Och vi har då på sätt och vis att göra med en 24-sidig tärning som Jimmy har råkat få nazist-jatsi på. Om man drar en snygg runa på måfå ur runalfabetet med 24 bokstäver, är risken då 1 på 24 att ska bli begynnelsebokstaven i det problematiska namnet Adolf. Mm. Men om man vidare undrar sig antagandet att Jimmy från Vänersborg, som tycker att runor är så fina, vill maximera sin tatuering med 5 olika runor, då ökar ju faktiskt sannolikheten marginellt när han väljer den andra runan. Alltså risken är nu bara 1 på 23 att han drar ännu en bokstav i det problematiska namnet Adolf. Men redan här börjar vi närmast det otroliga. För risken att han ska dra både A och D är 1 på 552. Mm. Nu börjar jag ana vart vi är på väg. För vi ska ha ju till 5 bokstäver. Jag ska inte dra hela serien. För att vi vill ju ha kvar några lyssnare och några annonsörer. Så vi snabbspolar lite. Och landar då i att risken att Jimmy från Vänersborg ska råka välja samtliga 5 bokstäver i namnet Adolf är 1 på 5 miljoner 100 000, avrundat nedåt. Han behöver alltså göra det här slumpmässiga urvalet 5 miljoner gånger för att råka få det här utfallet. Mm. Det är en otrolig otur.
Jimmy är ett mirakel.
Ja, det är han verkligen, för oturen slutar ju inte där. Han har ju också råkat sortera de 5 bokstäverna i just den ordning som bildar namnet Adolf. Så det räcker ju inte med M på 5 miljoner. 5 bokstäver kan ju sorteras på 120 olika sätt. Och vi måste väl då ta 5,1 miljoner gånger 120 för att landa i det slutgiltiga svaret. Vilket är att risken för att Jimmy från Vänersborg ska råka skriva Adolf i nacken när han bara slumpvis väljer ut några runor som man finner snygga är 1 på 612 miljoner. Här någonstans vill jag inflika en reservation för att jag alltid haft lite svårt för sannolikhetsberäkning. Jag brukar missa någon parameter hit eller dit. Om någon matematisk kunnig lyssnare hör det här och reagerar på det så får ni gärna höra av er. Det kanske bara är 1 på 306 miljoner.
Och till er andra, våga stå emot runornas attraktionsvärde.
Ja, för så här illa kan det ju gå då. Mm. Men när man vet då att det är 1 på 612 miljoner, då är det väl egentligen större sannolikhet att Jimmy har haft otur med valet av tatuerare. Mm. Alltså det kan ju ha rört sig med en Sverige-ovän. Att han bara råkade trampa in på en tatueringssalong där det jobbade någon kulturmarxist som ville sätta dit honom. Det hade egentligen då varit mycket mer trovärdigt om man hade försökt spela det kortet. Mm. Oavsett vilket så upphör det aldrig att förvåna mig vilken oerhört förhöjd otur SD-politiker tycks ha.
Nazist Yatzy.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag vänder mig ju ganska ofta mot begreppet dumkomedi. Men ibland är det ändå liksom det bästa man har för att beskriva vad man är ute efter.
Menar du Anchorman?
Att trams. Att trams får plats i film. Då blir det en dumkomedi. Vad har du för favoriter?
Ja, men jag har ju alltid varit väldigt svag. Nu säger jag så här som att det vore något särskilt. Jag vet inte en enda människa i min generation som inte är svag för filmen Office Space.
Mm.
Jag vågar inte riktigt se om den, för jag är rädd att den kanske inte har åldrats så väl. Men jag minns det som något av det roligaste jag någonsin sett.
Ja, och den är inte heller stendum. Den är ändå en viss finess, tycker jag.
Ja, gud ja. Mm. Som jag minns i alla fall. Bäst att inte se efter.
Men Step Brothers, Will Ferrell,
John C. Reilly. Jag är sällan främmande för något dumt med Will Ferrell.
Nej, det är man ju inte. Men då finns det nog en film som du kan ha missat trots att han är en del av den filmen. Jag älskar ju det vissa kallar för dumkomedi, för att jag anser att det, ja, inte är det. Från då Bridesmaids till, nu nämnde vi ju den, Step Brothers, min bästa film.
Bridesmaids och räknas väl till smart komedi?
Så fort det är att fem kvinnor skiter ner sig i en bröllopsbutik, så tror jag att det ändå finns.
Okej, det är lite dumt.
Tillräcklig nivå av trams, vilket är underbart. Och jag har tänkt så mycket på den här filmen sedan jag såg den, och hur jag ska se till att det blir en av Sveriges mest sedda titlar. Och det är en film som går lite in på det du nämnde nyss, att du är en del av Alla mot alla i år.
Just det.
Och att jag har gjort min runda på ett alltså helt annorlunda frågesportsprogram som heter På spåret.
Just det.
Ja. Och det handlar då om filmen Quiz Lady.
Aldrig hört talas om.
Otroligt!
Jag tänker spontant att det då rör sig om en komedi i frågesportsuniversum.
Exakt. Vi har å ena sidan då en socialt oduglig 30-någonting kvinna spelad av Awkwafina, som är en väldigt rolig skådespelare och komiker. Hon har varit med i Crazy Rich Asians, Ocean 8 och släppt rapmusik också. Otrolig, alltså oemotståndlig person. Hon är då här någon slags sinnebild av någon som lever ett inrutat, duktigt liv. Har ett nöje. Hon har aldrig missat ett frågesportsprogram som går varje kväll. Lätt av ingen mindre än den underbara Will Ferrell.
Jaha, som då är någon sorts jeppad i programledarfigur.
Han heter i filmen McTeer, och han har en catchphrase, McTeer is here. Rimligt. Alltså det är väldigt folkligt helylle. Han hade ju massa SNL-sketcher där han också var en sån frågesportsprogramledare.
Ja, så han kliver in i en roll som han mer eller mindre har gjort.
Ja, men lite kanske. Men här är han bara genomgod, underbar, och hon idoliserar honom något enormt. Så det här är alltså enda följeslagaren i hennes i arvet ganska ensamma liv. Verkar haft det ganska tufft under uppväxten. Och hennes stora syster då spelade av Sandra Oh, som för många är känd från Grey's Anatomy, men för mig kanske mer Killing Eve. En väldigt bra serie.
Henne känner jag till.
Hon är då stora systern som kliver in i hennes liv och försöker riva upp allting. Hon är the disruptor. Hon är Klarna på bankmarknaden. Kommer in och vänder upp och ner på allting.
Ja, hon ska få upp henne ur tv-soffan.
Hon är kaosagent, för hon upptäcker att hennes syster har dels någon slags savantförmåga, dels fotografiskt minne. Hon råkar skapa ett viralt klipp där då systern bara sitter och hamrar ur svar framför frågesports-tvn. Och det här gör att hon då får en plats på programmet.
Trovärdigt.
Parallellt med det här är att hennes älskling på jorden, hunden Linguini, blir kidnappad. På grund av anledningar jag inte kommer spoila nu. Det är tätt drama, den här filmen. Och den är väldigt, väldigt rolig.
How many hearts does an octopus have?
Three.
Correct.
What? Saffron, Saturn, Aphrodite, Apollo, Aries, carbon dioxide.
The equal sign.
Correct.
Oh my God.
What? You know this game.
This is how you're gonna make the money.
I'm taking you to the quiz. Look out!
Är det ett drama eller en komedi?
Jag skulle säga att det är mer komedi som är oväntat rörande och drabbande. Jag grät i slutet. Det är fantastiskt.
Oj. Jag ser att den har 6,7 på IMDb.
Det säger mig ingenting.
Ja, men det är väl precis där en så kallad dum komedi ska ligga. Hade det varit ett drama så hade man ju inte sett det.
Men på den här resan då, Jason Schwartzman är hennes outhärdligt självgoda motståndare i frågesportsprogrammet. Han är underbar. Och Tony Hale, som har varit med i två favoritkomediserier, Arrested Development och Veep. Och när Will Ferrells och Awkwafinas vägar möts till slut, alltså bara där är det 5 poäng.
Okej, ja, men du har övertalat mig, tror jag.
Trevligt.
Jag gillar ju en film lyckas lyckas bräcka in en ny ram för en berättelse.
Ja.
Alltså det händer så sällan nu för tiden. Jag såg en trailer för den här Nicolas Cage nya film.
Jaha.
Som är ju superskruvad. Mm. Han är lärare på ett universitet.
Mm.
Och sen börjar människor i hela världen drömma om honom och känna igen honom på gatan. Och så blir han då tidstypiskt någon sorts viral succé.
Mm.
Men sen av trailern att döma så vänder det här så att folk börjar drömma väldigt groteska mardrömmar om honom istället.
Mm.
Den är enligt tidigare rapporter inget vidare.
Mm.
Men jag kommer se den ändå för jag blir så glad över att någon har kommit på något nytt.
En unik berättelse.
Det är ju en super ram för en berättelse.
Det finns ju det här spec scripts, alltså olika manus som idag aldrig hade gjorts för att allting måste vara en del av en franchise på något sätt. Från Forrest Gump till Titanic. Alltså vem vet om de hade kunnat göras idag fristående, så som marknaden ser ut. Och då älskar man ju såna här skruvade, udda, egna, helt enkelt berättelser och idéer. Och Quiz Lady, som alltså finns att se på Disney Plus i Sverige faktiskt, rakt av, är nog en sån samtida favorit.
Men just exemplet Titanic vet jag inte, för det är ju det är en stor film.
Det är någon historisk händelse.
Storfilmen görs ju fortfarande.
Nu är den relaterad till en historisk händelse, men vi säger Forrest Gump, där de också fick in en del historia.
Det är också en stor film. Alltså det som har försvunnit är ju hela mellansegmentet.
Magnolia.
Ja, eller Basic Instinct med Sharon Stone. Den hade aldrig kunnat göras idag, för den tillhör det här. Det är egentligen det som brukade vara det största segmentet filmer. Mellansegmentet, mellan storfilmer och indiefilmer. Mm. Idag finns det ju bara indiefilmer och superhjältefilmer. Så sen, har det väl varit ett tag.
Och sen typ Terms of Endearment, som är en av mina favoritfilmer. Som bara är att man följer ett familjeliv. Sånt där görs ju inte heller.
Nej.
En annan film jag sett i veckan och som ju är Oscars nominerad och är intressant av många, många skäl, men också löst kopplad till Alla hjärtans dag-temat. Om nu Quiz Lady handlar om liksom kärleken i hennes fall till frågesport, hennes syster, hennes hund. Här har vi en väldigt speciell berättelse. Jag pratar om Bradley Coopers nya film där han också spelar huvudrollen vid namn Maestro. Vad säger det här dig?
Det säger mig, alltså du tappar mig på Bradley Cooper. Jag ser ju ingenting som händer mig. Det finns ju vissa skådespelare som har en energi som gör att du kan inte titta på dem. Min sambo till exempel kan inte se någonting som Anne Hathaway är med.
Nej, men den är...
Är det begripligare för dig?
Den är begriplig.
Ja, men Bradley Cooper är då min Anne Hathaway. Jag tål inte att se honom.
Med mig med Anne Hathaway så är det allt ifrån mimik, uttryck, kroppsspråk. Alltså allt är fel. Allt skär att spela människa. Det passar inte henne.
Nej.
Nej. Men vad är det med Bradley?
Jag tror att det är att han ser för Paradise Hotel ut. Jag kan inte ta honom på allvar. Det går inte.
Jag tror att din kanske baksmällanbild av honom lever kvar. När han var den där killen. Han var ju en sån trash humor kille. American Pie kille.
Ja, jag är ju mycket för att alla ska få en andra chans att byta spår. Om han nu vill bli en seriös skådis.
Mm.
Han gjorde den där filmen med Lady Gaga till exempel. Mm.
Vad tyckte du om den? A Star Is Born.
Nej, jag gillade inte alls den. Men det var ju bara för att Bradley Cooper var med. Jag ser ju att det i grunden är en gripande film.
Oh,
men det enda som fungerar på mig är ju när de kör den där låten. I övrigt så är ju... Jag kan inte ta honom på allvar.
Otroligt intressant. Nej, men jag tycker
vad heter han som var i filmen The Whale nu förra året?
Brendan Fraser.
Han var ju så för mig också. Oh. Att jag klarade inte av att se honom. För han såg också retlig ut. Vilket kanske inte var någon stor förlust. För det var inte som att jag gick miste om några bra filmer. Mm-hmm. Back in the days.
Om men du säger nu... så om Djungel George en gång till i min närhet.
Där har vi ju ett ofrivilligt men lyckat byte av aura. The Whale vill jag ju se. För att han har ju allt det där solariebrända och polerade är ju borta. Han ser intressant ut plötsligt. Apropå veckans mest debatterade och diskuterade texten där som Galli skrev.
Erik Galli, som alltså är obs min gamla kollega på SVT. Och sen gjort dokumentärer, bland annat Under kniven, som jag diskuterade mycket när den kom. Han har skrivit en text utifrån något aktuellt ämne, vet inte jag, om att alla hatar vackra människor. Det är därför man kritiserar typ Kylie Jenner och folk som opererar sig.
En så kallad het take.
Du verkar förakta snygga människor.
Ja, men jag tycker att det finns något intressant. Mm. Det går ju inte att... Konstnärligt så går det inte att ta en snygg människa på allvar. Det tycker jag är jätteintressant. Varför är det så?
Gud vad märkligt.
Ja. Ha. Fast det finns ju de som går att ta på allvar fast de är snygga. Men då är de snygga på ett kärvt sätt. Som att de har... Ja, men det går ju att vara snygg på ett sätt som om du har bott i en fyrvaktarbostad. Vadå?
Colin Farrell?
Men Colin Farrell är ett jättebra exempel. Mm. Någon som har, han har vuxit in i ett ansikte så att det nu går att ta honom på allvar. Det gick ju inte att ta honom på allvar på film när han var ung. Så,
Mads Mikkelsen åter i fucking igen varje avsnitt. Världens vackraste människa.
Där har vi då det spännande med en människa som är snygg och intressant. Och då undrar jag, varför händer det?
Alltså, du har bara gått runt och trott att du tycker så här. Att snygga människor inte kan vara intressanta. Men tydligen så finns det ju en del som ändå...
Men det är väl bara då att de inte får vara gymsnygga. Men det här, okay, det är ju djupt orättvist.
Bekränkt, för du tycker ändå att jag är något intellektuellt givande. Är det för att jag är så ful då? Roligt! Alltså, det finns något som heter beauty privilege. Det är såklart ett faktum att vissa misstänkliggör eller föraktar snygga människor. Annie Reuterskiöld är en av Sveriges vackraste journalister. Och fruktansvärt smart. Och hon skrev en text som var ganska spännande om hur hon blivit motarbetad och misstänkliggjord i media över så många decennier. För att hon är en vacker kvinna. Och nu ska inte jag återigen blow my own horn. Men det lilla jag har fått en släng av det här, så är det ju faktiskt ganska oroväckande att det lever kvar. Det misstänkliggörandet.
Ja, jag tror det är en ganska smal crowd, men, som misstänker snygga människor.
Du satt precis och gjorde det.
Ja, men jag tillhör nog ganska smal crowd.
Nej, jag tror att det är ganska vanligt. Men det jag inte förstår med Erik Gallis text är att det här är ju folk som opererar sig.
Det blir ju sällan bra.
Alltså, vissa gör ju det jättebra, men då vet vi ju inte om att det är så ofta. Brad Pitt ska ju ha gjort ett ansiktslyft i och med hans senaste Tarantino-film, Once Upon a Time in Hollywood. Blev toppen. För att han har pengar och kan göra det bra, antagligen.
Ja, men vi har ju pratat om det här i något tidigare avsnitt. Om skådespelare som är för snygga för att vara bra. Till exempel Brad Pitt. Han har väl alltid varit bra. Han var ju bra redan... Alltså, när blev Brad Pitt bra? Var det 12 Monkeys?
Thelma Louise.
Alltså, de 12 apornas armé.
Thelma Louise.
Ja, fast där är han för snygg ändå.
Nej. Han har utstrålning, vilken jävla person, tyvärr.
Men så här då, hans utseende skymde ju sikten för hans begåvning.
Så kan det ha varit.
Och det där växte ju... Han var ju fortfarande svinsnygg i 12 Monkeys och Seven och sån här. Men det var väl i höjd med The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, heter den så?
Men alltså, jag har alltid varit ett fan, måste jag säga. Alltså Jack Black, på tal om nischfilmer, hade heller aldrig gjorts idag.
Ja, men den är ju helt oserbar.
Den är underbar. Han
har den här polerade Paradise Hotel-looken.
Han är så snygg. Men bara för att då svara på det Erik Alli skrev, för att flera har skrivit till mig och bett mig ta med i det här avsnittet, så tror jag att den viktigaste invändningen är: ett, det ser sällan bra ut. Två, folk hatar fula mycket, mycket mer.
Det finns det forskning som pekar på.
Så, med det sagt, Maestro, Bradley Coopers nya film som finns på Netflix och som är Oscars nominerad, den ger oss då väldigt spretigt porträtt av Leonard Bernstein, som ju är en fenomenal kompositör som gjorde musiken till West Side Story, musikalen, och sen då en av mina bästa filmer, West Side Story, originalet, inte Spielbergs remake. I love people so much that it's hard for me to be alone. I have music, it keeps me glued to life. I don't even know how much you need me to know. Det låter som ett Oscar-bait. Det är ju det, exakt.
Men det
exakt.
Är ju inte award season, va?
Jo, han är nominerad.
Ja, han är nominerad, ja. Okej.
Min recension...
Jag tror det kom för sent.
Jag har ju börjat lägga ut mina recensioner publikt på Letterboxd. Kommer jag ångra det i frågan?
Vad är Letterboxd?
Det är den här sajten, eller appen, Letterboxd, där man uppger sina fyra bästa favoriter Och en underbar app. Och du har aldrig hört om den.
Nej, men den kanske man ska skaffa sig.
Jättetrevlig.
Då.
På den så skrev jag så här. Sexual orientation : horny. Punkt.
Om
Leonard Bernstein i Bradley Coopers Maestro.
Jag trodde det var din egen bio. Jag har som sagt inte använt den här appen. Jag vet inte hur den fungerar.
Gud vad roligt. Jag tänker inte varken dementera eller cementera. Jag låter den leva.
Nu är vi där igen.
Andrev, det var min totala recension av filmen.
Sexuell orientering. Och sen K-ordet. Ja.
Ja. För att det som händer i filmen som vi förstår är att Leonard Bernstein var absolut väldigt kär i sin fru Felicia, spelad av Carey Mulligan, som är en väldigt duktig skådis. Men han hade ett väldigt begär av att liksom älska och bli sedd av och ligga med varierande mängder människor, män och kvinnor, under hela sitt liv. Och då blir ju det historien kvinnan bakom geniet till slut. Hon är den som har markservice, håller ihop familjen, håller fasaden utåt.
Medan han komponerar musikaler och ligger runt.
Komponerar orgasmer. Absolut. Och sen får vi se ganska mycket av Carey Mulligans karaktärs tankar om det. Att hon ser det som en, hon är väldigt stolt över att ha den funktionen. För då får hon vara nära genialitet.
Ja.
Det tycker jag var lite intressant, vad Carey Mulligan gör i den här filmen. Inte nödvändigtvis Bradley Coopers Bernstein.
Ja, men det lät lite järvt.
Men överlag måste jag säga att jag tycker att Bradley Coopers Bernstein är ganska välspelad faktiskt. Det är olika åldrar, det blandas svartvitt och färg. Ibland så är det lite för spretigt, svårt att hänga med. Men sen så, han är väldigt bra på att helt gå upp i karaktären. Och sen visar det sig att han har ganska rigida regler som regissör på inspelningarna.
Alltså, han är regissör också?
Ja. Varav en grej som är helt oförlåtlig. Som jag aldrig skulle kunna finna mig i. Ingen får sitta ner.
Åh, vad jobbigt.
Ja, det är ett varningstecken.
Han vill vara ett geni. Alltså, det är ju hela min känsla runt Bradley Cooper. Han vill vara ett geni, men han är inget geni.
Han vill fostra en genimyt.
Och nu går han all in med ansiktsproteser och grejer.
Ja, för det fick ju kritik för att vara Jewface, som det heter.
Ja, men det här känner jag igen. Om man inte har hört talas om en film, så har man i alla fall hört talas om kulturkriget runt den. Om man Absolut. Har satt sin fot på Twitter.
Men Jewface, alltså jag reagerade knappt på näsan. Medicin och någonting om förekomsten av näsor i mitt liv.
Vi är ju återigen podden med mest näsa per capita.
Det är vår officiella tagline. Så jag tycker man kan se Maestro. Dels för hur de försöker hitta någonting nytt med den rollen som Carey Mulligan spelar. Oklart om de hittar fram. Men också för birollen spelad av Matt Bomer. Som är, alltså, han är bara ren sårbarhet. Jag älskar honom. Han är jätteduktig. Och han är då en av dem som kanske är lite olyckligt kär. Under Bernsteins våldsamma rampage via kön. Så det var Quiz Lady och Maestro som är den här veckans nej. Sett något.
Såg du På spåret-finalen?
Man kan utgå från att jag aldrig ser På spåret.
Nej, just det, du är för traumatiserad.
Ja, men älskar det på distans.
Ja. Mm. Nej, men på spåret-finalen så spelades det en av musikfrågorna var en Bond-låt. Mm. Skyfall tror jag var, framförd av Miriam Bryant och Infinite Mass.
Och det brukar vara Adele, nej?
Det brukar vara Adele. Ja. Jag svarade Adele. Mm. Ja, men det slog mig när jag hörde den här att det är antitesen till all musik jag tycker om här i världen. Mm. Alltså om det finns en antigenre till vad jag tycker om, så är det Bond-låtar.
Bond-introlåtarna.
Jag har aldrig hört en bra Bond-låt.
Okej, vad är det du hatar med dem? Är det det bombastiska? Vad är det du ogillar?
Ja, det är bara... Det finns en helt... Det finns en särpräglad slätstrukenhet i Bond-musik som jag liksom aldrig har hört någon annanstans förutom möjligen i en hiss.
Det finns några som är ändå lite pampiga. Från Way Back When, när de inte bara skrevs för filmen utan liksom komponerades. Och sen så fick någon producent nys om dem på ett annat sätt. Men nu är de gjorda för kommersiell succé.
Ja, men de har ju alltid varit fruktansvärda. Jag känner så här, jag var väl syntare i högstadiet någon gång på 80-talet, 90-talet, början av 90-talet. Och då fanns det den här liksom, stridigheten mellan syntare och hårdrockare, att de skulle slåss. Eller egentligen så var det bara att hårdrockare slog syntare, och syntare kunde inte slåss.
Mm.
Men jag känner att om det finns en enda musikgenre som jag skulle kunna gå ut på gatorna och slå ner fansen till, så är det Bond-musik.
Madonna, Die Another Day.
Förmodligen. Har du någon anti-musikgenre? Vad är det värsta du vet? Ja, alltså, men när krymper skinnet över ryggen på dig när du hör musik?
Det är ju de här svenska pratsjungiga låtarna. Då måste det bytas kanal ganska
fort. Tändet ljus.
Jag tänker på de här pratsjungiga svenska låtarna som typ Samir och Viktor har. Men det finns en väldigt stor genre. Det bara växer och växer och växer.
Jag har inte riktigt hört epadunk som du pratar så mycket om. Men jag antar att det är lite samma genre. Att man pratsjunger om en fest. Kvällens fest.
Ja, men kanske. Jag vet inte. Men det är väl det enda. Sen är jag ganska bred. Men jag har inte den, alltså, slå ner folktendensen över det. När jag gick i högstadiet så fanns det en väldigt felaktig dum spricka. Det var mellan hiphop USA-fantasterna. Jag. Basketbollspelande. Och taniga brittpoppare.
Ah.
Det var mest superkinsen vi hatade, tror jag.
Men då kan man väl tänka sig då att brittpopparna var de nya syntarna medan hiphopparna var de nya hårdrockarna. Men för så, jag kan inte tänka mig att det delades ut stryk åt två håll, så att säga.
Men så lyssnade jag ju väldigt mycket på sånt själv. Men jag bara hatade den väldigt töntiga subkulturen och uttrycken den gav, fast jag kunde tycka om musiken.
Jaha, vad är det för uttryck? Du menar, vad är det, smala överarmar?
Det ser så jävla dystra ut också. Gör någonting åt er utstrålning. Där har du mitt mest moderat väljar, alltså min energi. Att jag tycker man ska gå runt och bidra till sin miljö. Se lite glad ut.
Gud vad du hade hatat tonårs andra.
Fy, be fan, det är inte okej.
Okay. Du hade förmodligen slagit ner honom.
Lite. Ja, men du. Ja. Vi tackar för den här veckan.
Ja, men det är 3 månader. Vi firar 3 månader.
Men gud, det är vid den här tiden.
Poddpappersbröllop.
Ja, men om man är gravid så är det ju nu man kan börja berätta för folk. Det är 3 månaders liksom.
Äntligen kan vi säga till folk att vi har en podd.
Ja! Och tack för att ni lyssnar och möjliggör detta. Jättemysigt. Tack och hej.
Salut. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.